En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av...
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till Röda tråden, Aftonbladets ledares podcast. Nu är det jag, Susanna Kirkegård, som är programledare igen. Kalle Sundin, ja det är trevligt att vara tillbaka i en stolen där man får styra och ställa med alla andra. Anders Lindberg, som ni hörde här, är också med, och Kalle Sundin, som sagt. Vi drar igång direkt med att prata om SDs landsdagar i Örebro och Liberalernas landsmöte i Karlstad som har varit i helgen. Och Anders, du var på ett av dem. Berätta.
Nej, men jag var i Örebro på SDs landsdagar, och det var lite spännande, för att upptakten till det där var ju att ETC blev portade för att SD inte gillade ETC, för de tyckte att ETC var vinklade. Och sen blev jag inbjuden dit. Och så blev jag inbjuden till... Alltså, det var en vanlig kongress. Och det tänker man ju inte på när det är SD. Då tänker man att det ska vara liksom väldigt annorlunda. Men dels så var typ varenda lobbyist som hade möjlighet att ha ett stånd, var där och hade stånd. Och hade liksom då, ja, Academedia, allt det här var där. Vilket var lite spännande. För så har det inte sett ut innan på SD. Och sen var ju alla jättetrevliga och sociala och hälsade och sådär. Så
det var det liksom, är det ett gott betyg för ett parti om det är en massa företag där?
Jag tror att det är ett betyg att partiet ses som ett seriöst parti. Alltså 2010 så stod inte Academedia på SDs kongress liksom, eller landsdagar. Det hade inte hänt. Och det här är som en förändring, att man på något sätt är ett respekterad partner för en massa som man inte hade varit det förut. Så att det var verkligen en skillnad.
Men de uttalade sig också, nu vet jag inte vem det var, men det var ju något välfärdsbolag som sa att ja, men vi är ju här för att Socialdemokraterna vill ju, har ju gått i en annan riktning nu. Och vill då
jo, liksom, nej, och det hade de ju rätt i.
De är ju där för att överleva.
För att det är där de kan lobba. Ja. Men sen var det ju med typiska sådana här saker som att så här, pressrummet hade inte något fika, de hade några så här gamla muffins.
Hostile environment.
Alltså det var liksom, Centerpartiet, om de har så här pressrum, de har liksom typ buffé. Det här var verkligen så här, hej, välkommen, här har ni vår armbåge.
Men, på sossarnas kongress så fanns det ju ett hemligt litet kylskåp längst in i pressrummet som stod bakom en stor krukväxt där det fanns läsk.
Oj.
Det kanske är så att jag inte hittade läsken på SD då.
Nej, ja precis. Det kan vara så att det låg en skattkista någonstans i slutet av regnbågen.
Det var väldigt professionellt. Ja. Alltså det var professionellt organiserat. Ja. Det var en väl genomförd kongress. De hade liksom den här typen av aktiviteter som man brukar ha på kongresser. Alltså,
stand-up.
Det hade de också, men det missade jag. Men alltså att de hade pressträffar och det var intervjuer och sms'en kom i tid och liksom sådär.
Okay.
Så att skulle jag jämföra förra M-stämman jag var på detta, så var det här mer välorganiserat.
Mm.
Så att det är liksom en intressant spaning bara från golvet. Så.
Ja. Men var det många andra ledarskribenter där?
Nej, det var några stycken. Jag såg Svenska Dagbladet var där, såg jag. Annars var det mest nyhetsreportrar.
Okay.
Så, men sen är väl också, alltså, jag tror många valde nog att vara, detta vet jag inte, så jag bara hittar på nu, men jag tror att många valde ändå vara hos Liberalerna, därför att väldigt många ledarskribenter från olika tidningar runt om i landet är ju liberala, de ingår i den familjen. Så det blir ju knepigt för dem kanske att vara någon annanstans än på det, den kongressen så att säga då.
Mm.
Men vi och svenskan var ju där då.
De onda.
I alla fall.
Kalle, vad är det viktigaste liksom från de här, nu kallar vi dem bara kongresserna för enkelhetens skull, för jag orkar inte med att de kallas för något annat.
Ja.
Vad var det viktigaste från de här kongresserna?
Alltså det är ju svårt att komma ifrån. Det låter ju tråkigt. Alla säger att de vill prata om sakpolitik, men sen är det ju ändå regeringsfrågan som är det som mycket fokus hamnar på. Och det är klart att när Liberalerna och Sverigedemokraterna har då sina, ja, vi är enades om kongresser, men landsmöten och landsdagar samma helg. Så det är klart att det hamnar i fokus, givetvis. Ja. Att de här två inte kommer överens i hur Sverige då ska regeras om de vinner valet tillsammans.
Ja.
Så att det är klart att det var i fokus.
Ulf Kristersson var ju på båda kongresserna.
Det
var. Han åkte liksom mellan dem då och höll två olika tal. Jag hörde att han, när han klev upp på scen på Liberalernas kongress, så inledde han med att säga att Simona Moamsson hade sagt att hon hoppas att han hade tagit rätt tal nu. Rätt papper med sig upp på scen. Väldigt kul.
Han har ju alltid padda, så att de har inte redan signum från honom. Han står ju alltid med sin padda.
Äkta boomerpoäng. Lyckades han så här, lyckades Ulf Kristersson hålla båda partierna glada? För det blir ju någon, det blir liksom lite konkurrens om uppmärksamheten, får man säga, när det ligger samma helg.
Alltså man kan säga så här, SD 20%, L 2%. Så att det ena är ju lite viktigare än det andra.
Alltså, ja, men kändes det så på Ulf Kristersson, om du förstår mig?
Jag tyckte han lyckades när det kommer till att prata på båda. Men om jag tittar på det som jag faktiskt liksom intresserar mig för, så är det ju, det nya här är ju att han pratar på SD.
Mm.
Alltså det nya är ju inte att han pratar på L, utan det nya är ju att en moderatledare kommer till Sverigedemokraterna.
Mm.
Och i den salen så sitter ju väldigt många av partiets veteraner.
Mm.
De här människorna var ju med i SD innan SD kom in i riksdagen. De är liksom gamla lokalpolitiker från södra Sverige eller från Blekinge, som ju alltså har varit med i 20 års tid och varit med under liksom när Reinfeldt sa vad han sa om SD, när Kristersson sa vad han sa om SD, när Anna Kinberg Batra sa vad hon sa om SD. Och här står han efter liksom en väldigt hård retorik mot SD under alla år och hyllar dem. Alltså han höll ju en hyllning till Jimmy Åkesson. Så att det är klart att det här är historia som skrivs. Och jag såg att det var ju väldigt många så här, som lagt ut på nätet så här, saker som att det är som att Palme skulle åka till liksom, ja, något gammalt nazistparti liksom, hålla tal eller något sånt där. Och det är klart att det finns en sån historisk koppling här som, alltså, som har skrivit in sig i svensk historia. Så är det. Jag tolkade honom som att SD är välkommen i regeringen och att de två partierna nu ihop ska utgöra någon form av liksom tag team för överskådlig tid. Och det roligt var att om man lyssnade på hela så hörde man att Jimmy Åkesson redan i sitt tal faktiskt, han sa inte att han skulle komma, för det visste man inte då. Men han pratade just om Moderaterna och Sverigedemokraterna som de två partier som hade mest gemensamt och som nu skulle liksom leda Sverige in i ljuset då. Och sen kom det här och sen håller de det här. Så det var verkligen liksom upplagt för detta.
Och på Liberalernas kongress då sa han att Sverige kanske går med i euron i framtiden. Är det liksom den lilla hundbenet som han kastar åt dem?
För att nej, de men däremot så tror jag faktiskt jag tror faktiskt det faktum att han var på Liberalernas kongress.
Ja.
Det gav ändå den kongressen någonting annat som hade uppmärksamhet än regeringsfrågan. För annars, om ni kollar på nyheterna, så det finns ingenting annat som hela... Och de sa så här, i alla kommentarer så säger de, vi vill prata om skolan, vi vill prata om det här.
Ja,
och lyssnade ni på plenum så sa de hela tiden, nu ska vi göra klart regeringsfrågan så att vi får prata om politik. Mm. Och sen pratade ingen om politik.
Nej.
Men där fick de en chans att prata om något annat.
Om man säger Sverigedemokraternas landsdag då, något som också fick väldigt stor uppmärksamhet därifrån var ju den här stand-up-komikern Viktor Klemming som höll...
Jag inte såg.
Nej, det är för jävligt faktiskt att du inte såg det, för jag hade väldigt gärna velat veta vad det var för skämt han drog om Hitlers punkkula och Jimmy Åkesson.
Det vet inte jag, för jag var inte där.
För att jag tycker det låter så otroligt.
Men han blev avslängd av scenen i alla fall. Alltså, så uppenbarligen...
Ja, men man vill ju veta vad var det han sa som var så sjukt att någon bestämde sig. Eller jag tror det var till och med regionstyrelsens ordförande i Blekinge var det som gick
upp. Jaha, det liksom finns nu vem det var.
Precis, för att jag läste en intervju med honom nämligen i, tror det var i Kvartal. Där han pratade om att han påstod då att det var alla sexistiska skämt. Nej, vänta. Det här var en intervju med komikern. Så var det, förlåt. Att komikern sa att det var alla sexistiska skämt som hade fått dem att ta hans mikrofon. Ja.
I någon annanstans så sa ju komikern att han tänkte att just på SD kunde man komma med grova skämt.
Ja, precis. Men han misstog sig. Det är Sveriges mest lättkränkta parti. De blir liksom arga över vem som är Lucia på någon skola någonstans. Ja.
Samtidigt är det väl kanske inte riktigt liksom, det är inte PK-maffian han har hållit sin standard för. Så det måste ju ha varit rätt.
Det måste ha varit rätt.
Det var inte heller att de liksom att det var folk som tyst gick därifrån, utan det var någon som gick upp och ser och tog micken.
Jag vill veta om någon, alltså någon måste ha filmat där. Maila det till mig i så fall, tack på förhand. Mm.
Men alltså det kan ju inte vara första gången i världshistorien något sånt här mellanspel på en kongress går åt skogen.
Nej.
Alltså det har nog hänt förr.
Ja.
Men just att det är med Hitlers pungkula, det har jag svårt att tänka mig någon annanstans än SD.
Det är så jävla konstigt.
Allting är jättekonstigt här liksom.
Jag såg också att det var någon som hade sagt i Expressen, var det någon sverigedemokrat som hade varit där då, som hade sagt att hen, man kan väl gissa att det var en han i och för sig, som hade sagt att hans gissning var att det var kvinnor med små bröst som hade tagit illa vid sig.
Men alltså allting är jättekonstigt i det här partiet.
Man
kanske måste vara en del av liksom subkulturen SD för att ens kunna förstå vad det som har pågått i.
Ja, så många frågor. Men,
jag såg som sagt inte det där, så att jag vet inte.
Är det en sorg för oss alla? Nog om de här kongresserna. Nu går vi vidare till något som i och för sig också har med den här komikern Viktor Klemming att göra. För att han är då en del av Henrik Jönssons nya Bauta-satsning. Han har fått en riktig studio och det är inga green screens längre har de sagt, utan det är riktig studio, massa personal och programledare och olika typer av inslag, och de har en ny hemsida och allt möjligt. Och den här Klemming då ska leda någon slags fredags show där.
Vad för show?
Ja, verkligen. Många frågor.
Men alltså, är det någon som kommer att titta? För jag kommer ihåg att Henrik Jönsson har ju försökt göra en sån här satsning för inte så länge sedan förut. Och då inleddes den ju med Ulf Kristersson som var med, och det var liksom stor ballon. Så det, allting bara ut sanden.
Ja, nej, men nu, de har fått finansiering för 3 år. Så det är ändå ganska ordentligt. Alltså, då hinner man ju komma igång. Då hinner man ju komma igång ändå. Ja, men 3 år är ju efter valet också. Men, och det är då, ska se vad jag har skrivit upp här. Det är finansierat av en grupp svenska affärsmän. Det låter ju liksom illavarslande.
Jag har en fundering på det där faktiskt. För att grejen är så här.
Det är anonyma personer då, ska vi förtydliga. De berättar inte vilka det är som betalar för det här.
Nej, men jag har en fundering där. För några år sedan så förbjöd man ju anonyma partibidrag.
Mm.
Och i förra valet så hade ju TV4 gått runt och frågat folk om det var så att de kunde tänka sig att ge anonyma partibidrag ändå på något fuffens sätt. Så här, genom något ungdomsförbund eller någonting sånt.
Just det.
Det kunde ju typ nästan alla, eller de flesta kunde det. Jag undrar om inte detta är en fortsättning av det. Att liksom, när man förbjöd anonyma partibidrag, då rinner liksom de här högerpengarna in på ett annat sätt.
Mm.
Så att jag undrar om man skulle kolla de där finansiärerna, vilken koppling de har till så här välfärdslobbyn till exempel. Vilken koppling de har till så här direkt politisk påverkan. För i sådana fall så är ju det som vi ser finansierat av människor som vill påverka politiken. Och då är det nog valet som det handlar om.
Mm. Ja, absolut.
Så det är en bieffekt, av att man förbjöd, att man förbjöd anonyma partibidrag. Det här är liksom de pengar som annars hade gått till Moderaterna. Nu får liksom Henrik Jönsson.
Eller till SD.
Men tidigare var det Moderaterna som fick ganska stora summor. Från de här anonyma partibidragarna.
Och varenda minister kommer ju garanterat intervjuas och vara med i de här.
De har faktiskt redan haft en minister med. Jag tittade nämligen på det första avsnittet, och då var det Anna Tenje, moderat, som var med, som är äldre minister och socialförsäkringsminister.
Mm. Jag undrar om det här är ett sätt att tvätta pengar in i politiken. Att så att säga, du ska kunna vara anonym. För det här har vi sett under flera års tid. Att du är anonym, så stödjer du en massa aktörer som är politiska. Mm. Och så vet du inte vem pengarna kommer ifrån. Ja. Men där skulle ju, tycker jag, media borde ju ställa frågan då till de här politikerna som sitter där. Alltså, vem är det som egentligen betalar detta?
Ja.
Och där blir det också intressant att de här aktörerna som nu är med och medverkar, får de arvode?
Mm.
I så fall, var kommer pengarna ifrån när samma aktörer sen ska medverka i SVT eller SR?
Mm.
Alltså, det är ju som lobbyister. Alltså, man måste ju få veta vem som betalar.
Ja, absolut.
Ja, alltså det är väl en grundregel för mycket här i livet. Om man inte vet vem som betalar, så ska man vara
sin
vakt. Ja.
Ja.
Men jag undrar, men det är så otroligt mycket pengar.
Ja, gud, alltså, otroligt 3 år. Mycket pengar. Ja. Och fler, jättemånga anställda och sådär. Några av dem som de har med sig är också Hanif Bali, såklart. Han dyker upp i alla sådana här konstiga sammanhang. Som gubben i lådan. Per Gudmundsson, Också sådana där som bara kastas omkring mellan alla
det
olika sådana
här. Bulletin-tv.
Ja, exakt. Det är verkligen bulletin-tv. Det heter 100% heter programmet. Det kanske jag inte sa.
100% bulletin.
Ja, verkligen.
Är resten av bulletin-gänget, jag har inte följt det här så noga, är resten av bulletin-människan också med, eller?
Jag kommer inte ihåg faktiskt. Aha, men jag tror att det är ganska mycket nya personer. Men deras USP i alla fall att de ska liksom bli det nya SVT fast utan plågsamma SVT-vinklingar. Som sagt. Och jag var också inne på deras hemsida och då var det lite kul apropå finansiering och sådär. De har ju med sig det här högerpopulistiska grejen där man liksom tigger pengar av tittarna. Så att hela tiden på sajten, vad du än klickar på, så är det liksom en spalt i sidan där det är så här, donera pengar! Äkta så här Trump, om ni har fått sådana Trump-mail någon gång.
Inte jätteofta.
Nej, men jag skrev upp mig på en sån lista inför amerikanska presidentvalet, bara för jag tyckte det var intressant att se vad de skickade ut. Och då är det ju bara så här, donate! Så här, blinka liksom i rött i mejlet. Och så kändes det på den här sajten. Och då var det de olika alternativen som fanns, tror jag var antingen ha en månadsprenumeration för 100 kronor i månaden, tror jag. Eller så var det att man kunde bidra med en frivillig public service-avgift som var på typ 1400 kronor per år. Eller något sånt. Och sen så var det sista alternativet var att vara typ, jag vet inte vad de kallar det, så här VIP-donator ungefär. Och då kostade det 20 000 kronor per år.
Det säger ju någonting om vilken publik
ja,
man har tänkt sig.
Exakt.
Vad får man om man blir VIP?
Jag tror inte man får något särskilt. Ja, okay. Jag vet inte.
Ja. Men jag bara funderar på det, nu kan inte jag exakt det, men om man tittar på landskapet som helhet så finns det ju ganska många sådana här högerinitiativ. Ja. Så frågan är ju vem är det de, alltså vems läsare är de ute efter?
Ja.
Det måste ju vara, alltså de måste ju ha en tydlig målgrupp för det där. Är det kvartalsläsare? Är det Ivar Arpis nyhetsbrev? Alltså vilka är det de är ute efter här?
Jag tyckte ju, alltså jag tittade på det första avsnittet där med Anna Tenje. Du hade inte,
har du tittat på det? Nej, jag bara såg att det var hon som var med.
Nej, men jag tittade på det avsnittet och det var ganska intressant för att hela det var ju liksom på ytan var en intervju med Anna Tenje. Men poängen i hela avsnittet var ju att de bara matade på DN. Hela avsnittet handlade om DN. Och hur vinklade DN är.
Det är något sådant undergräva medietrovare.
Ja, yes, box. Så att det inleds med att de lanserar och säger vi är SVT fast opartiska. Sen första avsnittet är bara slakta DNs trovärdighet. De hade med, eller hade med, hon var ju inte med såklart, men Amanda Sokolnikis ledartexter liksom visade de hela tiden liksom blinkande i facet. Olika rubriker där hon hade kritiserat Anna Tenje och regeringens sån här bidragsreform eller vad man ska kalla det, där de hade den missvisande siffran med hur mycket bidrag en barnfamilj kan få, så är det typ inga som får det, så mycket bidrag. Så att det var liksom, genom hela avsnittet var det verkligen det som var fokuset. Och det var så pinsamt att se Anna Tenje stå där och bara, ja, DN är så dumma. De har fett taskiga mot mig.
Men det är ju faktiskt jätteintressant. Ja. De enda som har den typen av journalistik som det ser ut just nu, det är ju Riks. De har ju ofta så här. Det här har liksom Anders Lindberg skrivit det här om Sidney Sweeney. Ja. Och så sitter de och pratar om det på ett morgonsamtal. Mm. Liksom, det tar aldrig slut liksom.
Mm. Vad har du skrivit om Sidney Sweeney?
Ja, men jag skrev det här med genen, jeans, att det skulle komma till Sverige.
Ja, just det,
att
prata det
om, Men det var en sån avsnitt på Riks. Alltså, då har man lagt upp det som att någon slags mediekritik. Liksom.
Det är verkligen Riks, fast mindre grisigt. För att det ser ju mer, alltså det ser mycket mer proffsigt ut i studion. Det ser ju ut som ett riktigt tv-program eftersom de har en fin studio. Liksom. Det ser ut som någon så här talkshow där sitter folk i publiken och så står någon med en skylt där står och applåderar nu. Mm. En sån studio ser det ut som.
Fanns det en studio alltså på riktigt?
Ja, de har en studio. Och Henrik
som
Jensson...
med folk som sitter och tittar och så?
Nej, det tror jag inte. Inte det här avsnittet i alla fall. Tror ni att det här kommer påverka valet? Eller hur kommer det påverka valet? Kalle kanske då är
Ja, alltså det är svårt att säga. Alltså det är klart att det är i någon mån, som jag sa då, om de här har väldigt mycket pengar från finansiärer som vi inte vet vilka det är, och då att det finns en vilja från regeringens sida att medverka i de här programmen kanske på, ja men komma med utspel, försöka påverka agendan via medverkan, så klart att det kan spela roll. Sen, som vi också varit inne på, vilka grupper som nås av det här. Alltså, sannolikt är det ju grupper som redan är övertygade högerväljare. Så det är ju liksom, det låter ju som att det här är liksom bullybumpa för extroll. Liksom. Och då är det ju, det finns ju en viss grupp som går att nå. Så att, det är ju svårt att se om att det skulle liksom påverka valet på ett så, vad ska man säga, så spetsigt sätt att det skulle kunna liksom påverka valgången på det sättet. Men som sagt, man kan ju använda en sån där kanal för att påverka den generella agendan, och det kan ju såklart spela roll. Så att, ja, kanske. Låt stå och se. Ja, kanske, men sannolikt inte. Ja. Är väl sammanfattat svar.
Fan, jag tror nog snarare att det kommer påverka valet, för jag tror inför förra valet, då var väl alla partiledare typ, lät sig väl intervjuas av Henrik Jönsson, eller minns jag fel?
Minns inte faktiskt.
På hans YouTube-kanal. Ja,
men det hade ju inte så stor påverkan.
Jag tror ändå det säger någonting om att folk erkänner honom som liksom en viktig journalist.
Typ. Jag har en annan fundering på det där. Jag tror att det kommer påverka valet, men jag tror att det kommer att påverka valet för att det är Henrik Jönsson. Och jag tänker så här, att det han gör som är unikt, det är att han gör unikt material för sin YouTube-kanal. Det här låter ju som att han försöker göra någonting som inte är
unikt.
Det
här fanns inte på YouTube, jag sökte på YouTube.
Nej, men det låter som att han försöker göra någonting som inte är unikt. Och jag undrar om det inte är så att han, alltså själva idén här bygger ju på att de ska lägga massa pengar och de ska få större genomslag. Men jag undrar om inte han själv är räckvidden. Alltså hans YouTube-kanal är sin egen räckvidd. Och det där är någonting som jag tycker man märker allt mer i media, att profiler är viktiga. Profiler når ut, de har du en relation till. Men den här typen av så här plattformar har du inte en relation till riktigt. Och jag undrar om inte det var det som gick fel med Bulletin. Att där försökte du samla alla de här personerna på ett ställe, och så skulle de liksom ha kvar sina publiker, vilket de inte hade. Så om jag får gissa, så är det liksom effekterna av detta kommer att bli att liksom Henrik Jönsson kommer att synas. Men frågan är om det är någonting mer unikt än förra gången han försökte göra tv. Alltså hans USP är väl egentligen hans YouTube-kanal. Därför där har han sitt unika tilltal, han har sin unika följarskara, han har liksom den här stilen som flyger då, va?
Vet inte, alltså för att nu när jag tittade på det var liksom väldigt intressant att kolla på och bra gjort. Alltså sajten var jättebra. Man var ändå så här, när jag kollade på den här trailern för det konstiga fredagsprogrammet med Viktor Klemming, så kände jag ändå så här, ja, men jag ska nog kolla på det när det börjar, alltså kolla vad det är. Man blir lite nyfiken. Det var väldigt bra producerat liksom.
Ja, men jag tror att du har rätt i det, men jag bara tänker att om du tar EFN till exempel, som är ett annat sånt här som tv som kom från ingenstans, som skapas. Vi hade Bulletin som en satsning, innan dess hade vi Kvartal som en satsning. Det finns säkert andra som sitter och skissar på, så att säga, satsningar som ligger inom någon form av, alltså det är ju inom en mainstream, det här är ju inte utanför en mainstream liksom. Men frågan är inte det ett väldigt, väldigt överbefolkat startfält som försöker nå lite samma personer?
Jo, men det var ju det jag sa. De här är så pass stora att de kan slå ut de andra.
Slå ut de andra.
Jag tror snarare att det är så.
Kvartal och EFN.
Ja, typ. Jag tror snarare att det är så.
Intressant spaning.
Ja, för att det var så. Jag tror också att absolut att han hade sin gamla kanal och liksom funkade bra på YouTube så, men jag tror att det som gör stora skillnaden är att han nu kommer ha jättemånga anställda och massa andra profiler knutna till sig och massa olika typer av program. Alltså att just är det här, han skippar det här med att han sitter och pratar in i en kamera med en green screen bakom sig, utan att nu är det liksom riktig studio. Det gör ju också att det ser mer seriöst ut, och vi har inte riktigt någon sån.
Nej, men just på högersidan så är väl också Henrik Jönsson är väl liksom, han är väl rörlig bild för högern, typ. Alltså Kvartal, de är ju mer podd, eller?
Det är ju, det är ju en tidning.
Jag är inte konsumerat.
Nej, alla de jag sa var ju, de är ju olika, men de bygger lite på, de bygger lite alla på samma idé, nämligen att det finns en etablerad media och de ska vara liksom i kanten av den och komma med något annat än den etablerade medien. Så att det finns ändå en beröringspunkt. Och det funderar jag på liksom, det här liksom the overcrowded field, liksom hur många aktörer som har hyfsat samma målgrupp kan man ha? Det kanske är som du säger, att
jag
det här
tror att
kan
han kommer slå ut de andra faktiskt, baserat på ett avsnitt. Men faktiskt, för att det var så pass bra ändå att man kände att det här är något annat än Bulletin och GAD Media, eller vad hennes satsning heter. Och
den har den startat den?
Jag vet inte.
Ingen aning. Men det man kan konstatera är väl att det finns väldigt mycket pengar till den här typen av saker på högerkanten och väldigt lite på vänstersidan.
Vi hoppar vidare till nästa ämne apropå medieplattformar och trovärdighet och så vidare. Socialdemokraterna har ju hamnat lite i blåsväder de senaste dagarna på grund av sina meme-konton som egentligen är aktuellt i politiken. AIPs meme-konton som bland annat heter Jävla Uland är det som konto som har tagits upp oftast. Ja.
Du får nästan berätta för mig lite vad ett meme-konto är. Ja, alltså, vad är det här för någonting?
Alltså de här kontorna är ju typ, det här Jävla Uland är ju mest, det är ju liksom humorbilder bara. Som ibland har de lite med politik att göra, eller ganska ofta har de med politik att göra. Det är ju liksom vänsterkonton, men det är ganska oseriöst. Alltså det är ju skämt. Det är på skoj, helt enkelt. Och det sossarna anklagats för nu är ju att det här skulle vara lika illa som Sverigedemokraternas trollfabriker. En väsentlig skillnad på, får man väl säga då, är att det står i alla de här kontornas biografi, alltså så fort du klickar in på kontot så står det en mailadress som är typ jävlauland@aip.se eller AIP-media eller något sånt där. Så att det är ju verkligen, det är ju en, och då är liksom kritiken från regeringen då till exempel att men det är ingen som vet vad AIP är. Nej, men det är en googling bort att det ägs av Socialdemokraterna.
Ja, det är inte stora journalistpriset för den som avslöjar.
Nej, och då om man jämför det till exempel med Sverigedemokraternas trollfabriker så krävdes det att en reporter gick undercover med väldigt stor personlig risk kopplat till det i ett år för att få fram där med liksom en dold kamera och dold mikrofon på sig. Ja, medan för sossarnas meme-konton så räcker det med en googling. Så Carl-Oskar Bohlin är ju den minister som har varit hårdast i det här, och han går liksom på att det är trollfabriker. Har han en poäng?
Nej, alltså det är ju, den jämförelsen håller inte på någon plan, det har vi ju varit inne på. Alltså, det är ju inte trollfabriker. Det är ju inte anonyma konton som bedrivs i hemlighet. Det var det som var skillnaden. Mm. Ingen behövde gå ett år undercover för att ta reda på det här, utan man kunde trycka på om oss-fliken på de här kontorna för att förstå vem det är som ligger bakom. Så att på så sätt är det ju inte alls jämförbart, och det är ju det som är hans syfte. Alltså han vill ju tvätta rent SDs trollfabrik genom att kalla det här också för trollfabriker. Mm. Det är det inte. Men sen kan man ju ha en diskussion om just de här kontorna, alltså AIPs. Jag tycker personligen att de här Jävla Uland, som ändå är, visst, man ser på mejlen vem som är avsändare, men det märks ju inte av själva kontot i sig. Så att jag tycker att det är sånt där som man inte ska, partier ska hålla sig långt ifrån det där. Och även om det är då ett mediebolag som finansieras av Socialdemokraterna som driver kontot, så tycker jag inte man ska ha den typen av konton. Så att man kan ha en diskussion om det i sig, men att jämställa det med SDs trollfabriker är såklart bisarrt.
Vad tycker du, Anders?
Jag är inte jättebra på Instagram, ska jag säga, som en liten reservation. Mitt Instagram är väldigt mycket så här första världskrigs skyttegravar, folk som går runt och så att
Jävla Uland kommer inte upp i ditt flöde.
Inte som jag har tänkt på i alla fall, så att jag är liksom, jag är kanske inte så sugen på politisk information på det sättet överhuvudtaget liksom. Däremot försöker jag ju lägga ut filmer och sånt när jag pratar och är på olika ställen och så att det är klart att jag fattar ju att det är en viktig kanal, och jag fattar ju att för unga människor så är Instagram, Facebook, alla de här, TikTok och så, alltså det är väldigt viktiga kanaler för politisk information. Och tittar vi på mediebarometern till exempel, ungdomsbarometern, så ser vi ju att det här är en stor del av ungas liksom, mediekonsumtion. Så jag förstår ju att partierna liksom tänker att det här är viktigt så. Liksom, det här är en viktig arena att finnas på liksom, för människor. Och jag tänker också att jag ser ju amerikanska valrörelsen till exempel, så pratar man ju mycket om att Kamala Harris inte kom till John Rogans podcast och att det skulle ha spelat en jätteroll i valrörelsen. Och då pratar vi om en typ av medielandskap som är väldigt konstigt. Där liksom andra typer av mediekanaler plötsligt är jätteviktiga för väldigt stora grupper. Så att jag kan liksom förstå logiken i varför man tänker att man ska finnas på nya mediekanaler. Sen är det klart att det verkar ju inte ha lyckats något vidare bra. Alltså, jag menar, det verkar ju inte ha funkat det här. Men och liksom, jag vet inte liksom vad meme-konton just då spelar för roll i en valrörelse. Vad är liksom...
Jag försöker nå unga personer. Det, alltså, liksom? Det är ju, de har ju liksom det där jävla U-land-kontot hade 5-6 tusen följare. Det är ändå helt okej.
Men alltså det, man får väl vara tydlig liksom med, ja, med avsändaren liksom, och man får väl vara tydlig med liksom vad det är för budskap man har. Det är väl nyckeln väldigt ofta är ju att vara tydlig med saker och ting. Att inte, och det är ofta när det inte är tydligt som det blir kritik.
Men borde det ha stått sossarna i profilen? För att jag tycker att det är svårt också. För att...
Det är ju konstigt om det inte är det. Precis, alltså, AIP att... är ju inte sossarna. Det är, och det här tänker jag, liksom, jag såg den här debatten i Aktuellt igår när Carl-Oskar Bolin pratade om detta. Alltså det är ju inte särskilt seriöst att säga att AIP, som då är en oberoende tidning, de ska skriva att de är socialdemokraterna. Nej, för det är ju inte sant.
Nej,
men det är ju
det sätter ju också fingret på varför det också är en grå zon där de befinner sig. För att säga, nej, det är klart det inte kan stå att det är Socialdemokraterna som driver kontot, eftersom att det är då det här mediebolaget. Samtidigt är ju det här mediebolaget totalt finansierat av Socialdemokraterna. Mm. Så att det säger ju någonting att det inte ens går att få ett ordentligt svar på vad borde stå här, gör ju att man kanske inte ska driva kontot överhuvudtaget. Det är det som är min
poäng. Det är ju en lösning. Det är en lösning liksom. Mm.
Om man inte kan förklara vem det är som driver kontot i en Aktuellt sändning, eller så här, om man inte kan förklara det så att man ser det när man går in på kontot, så är det någonting som är lite, det ska inte ett parti då göra.
Det tycker jag du har en poäng i, absolut. Men sen tror jag ju så här att liksom, det vi kommer att se närmare valrörelsen, det är just att vi kommer att se alltså ett försök från alla att liksom testa nya metoder, testa nya mediekanaler. Det här med Henrik Jönsson som vi pratade om förut, med rörlig bild. Det kommer att vara en jätteviktig del med rörlig bild. Liksom. Hur gör man det på ett bra sätt? Liksom? Det här är ny materia, och väldigt ofta så är det så att när det är ny materia, ja, då blir det så här som det har blivit nu. Mm. Att det blir liksom någon otydlighet, det blir trassel med det. Liksom.
Men jag tycker en viktig sak som jag tycker att de nästan glömmer bort i det här är ju vad det är för innehåll de lägger upp. Alltså, och de här jävla U-land, alltså det är ju väldigt oskyldiga grejer. Särskilt om man jämför med vad de här SD-trollkontorna la upp, som ju är liksom hat och aggression och liksom påhopp mot enskilda politiker och liksom supersexistiska och rasistiska grejer. Medan det här jävla U-land, jag vet inte, vi kan liksom ta fram här och kolla på deras Instagram-konto här, vad de har lagt
det är
upp.
Det är ett konstigt namn.
Nej, men det är ju kul, det är ju en referens till Göran Persson-citatet.
Ja.
Här ska vi se. Senaste inlägget, pre-workout för maximum gains, motbevisa mig. Och så en bild på en halvätten Oreo-kaka med en inlagd gurka på. Det senaste inlägget.
Jag kollade på det.
Och så står det, du är stark. Vad det här är för något.
Men det är ju bara ett skämt, det är ju bara kul.
Varför är det en Oreo-kaka med en
gurka? Och sen nästa så står det så här, roligt skämt, uppmuntra folk att utbilda sig, gör dem sen arbetslösa och höj CSN-räntan. Det är ganska oskyldigt.
Ja, men det fanns ju några
gurkan för någonting. Här är det så här, when she looks through your phone, but all she can find is Ulf Kristersson och Pontus Rasmussen ship content. Jag orkar inte ens förklara för dig vad det betyder.
Det förstår inte jag heller, så att det där är helt...
Nej, det flög över huvudet på de här två. Ja.
Men det fanns, jag kollade på den där också, det var ju ändå några, det är ju lite så här, försöka förminska Ulf Kristersson inlägg liksom. Och problemet
är väl
alltid...
Det måste man ju kunna få ha i en öppen politisk debatt.
Ja. Jo, problemet är väl alltid att om det är, varför ska man inte ha det under den här oklara...
Var det där de stod och diskuterade Aktuellt?
Nej, det ska vi kanske ta upp för...
Ja, precis. Jag kommer till det. Det är ändå en blandning av liksom seriöst politiskt innehåll och bara trams. Men det är liksom... Det är inga personpåhopp, alltså på det sättet. Påhopp på personers politik, men ja... Ja, inga personpåhopp. Nu när jag tänker mer på det så kanske det är en del personpåhopp på det där kontot, så jag tar tillbaka det.
Jag tror nästan att det...
Jag tar tillbaka det.
Men
det är ganska snälla grejer i alla fall.
Försöker,
snälla personpåhopp.
Precis det som vi brukar hänga oss åt.
Jag försöker bara förstå här. För Kalle tycker inte man ska driva sånt där.
Kalle tycker inte man ska ha kul överhuvudtaget, om jag känner honom rätt.
Ja, men så här. Jag tycker det finns en poäng i det Kalle säger. För så att, men samtidigt jag undrar liksom hur valrörelsen kommer att vara nu, för att om man tar Carl-Oskar Bolin till exempel nu som är ute och röjer om detta. Mm. Alltså det är klart att det finns ett litet dilemma i att regeringen har personer som ägnar sin tid på X åt att jaga folk om alla möjliga saker. Alltså går vi tillbaka några år i tiden så var det nog inte riktigt så statsråd gjorde. Och jag vill minnas att Morgan Johansson och Annika Strandhäll och så fick en fruktansvärd kritik för när de var ute på sociala medier och debatterade och så. Mm. Nu använder ju Carl-Oskar Bolin helt uppenbart, som exempelvis, det finns flera stycken, använder ju det här som en form av liksom kampanjmetod, ja, mot politiska motståndare.
Varför är det ministern för civilt försvar som står och skriker i Aktuellt om det här? Kan någon av er svara på detta?
Nej. Eller så här, det vet jag inte. Mer än att han håller på att etablera sig som en form av Hanif Bali 2.0, ja, på X. Och det tycker jag är ett problem. Därför att det är klart att ministern för civilt försvars uppgift, arbetsuppgift, det är ju till exempel värna trovärdigheten för medier.
Mm, det är inte riktigt det.
Under försvarsdepartementet ligger Myndigheten för psykologiskt försvar, till exempel. Som ju ska hantera, och tittar vi på Carl-Oskar Bolins insatser den senaste månaden, så är det liksom att angripa DN, återkommande, mer eller mindre oseriösa angrepp tycker jag. Angripa public service ganska hårt i public service. Sprida en massa information på X med det här tonläget som riktas mot media. Och, men om vi går tillbaka några år, då var det ju Lars Bäckman som var liksom den moderaten som alltid skrev SVT, S inom parentes, ja, och V inom parentes. Och så. Alltså han ja, var ju ensam om den typen av retorik. Då. Ja. Men nu så tycker jag att den typen av retorik, den är liksom allmän moderat på den vänster. Att liksom man går till val med media som en motståndare. Och att det just är ministern för civilt försvar, det är knepigt.
Ja.
Det kommer inte ifrån. Det är knepigt.
Ja, fattar inte. Helt ärligt, jag känner bara, vad fan är det en snubbens problem när jag kollar på det här är Aktuellt? Man åker liksom inte lyssna. Han bara skriker och skriker och skriker. Det känns helt oseriöst.
Han är mer flåsig. Det är något flåsigt. Men skitsamma. Men han är väl också, ja, precis, glad. Vad var det? Ja. Snälla personpop.
Ja, precis. Ja,
nej, men sen är det väl också att han är väl beredd att, alltså, i någon mån spela dum då. Alltså, ja, om man ska tala om det här, att försöka jämställa då det här med SDs trollfabriker. Alltså, ja, han är ju beredd att gå dit och göra den. Det är kanske inte alla ministrar som är det faktiskt. Mm.
Men sen gillar jag ju honom när det gäller mycket annat. Det är också,
nej, men
lite så här, jo, men jag gör ju det. Jag gillar ju Carl-Oskar Bolin för att han ändå sätter eld i baken på en massa myndigheter som ska jobba med civilt försvar. Jo, men han gör det. Ja. Och det tycker jag är någonting positivt. Så det blir lite konstigt när det gäller just psykologiskt försvar. Att man liksom ger sig på som SVT och DN och, ja, Aftonbladet. Att liksom man... Att det blir knepigt. Jag kommer ihåg den här Harpsunds-historien när Aftonbladet avslöjade att statsministerns dotter hade använt Harpsunds-ekan.
Det var ju typ för 2 veckor
sedan. Ja, men Harpsunds-ekan. Ja. Då var halva regeringen ute och gapade och skrek. Mm. Och spred. Mycket var ju ren desinformation.
Birgitta Torped, som, ja, vi pratade om i förra avsnittet.
Sluta kalla henne det. Ja. Men alltså, då ger man sig ut liksom, och sen nästa vecka är det någonting nytt. Jag tycker att det är ett problem liksom, att de håller på så. Ja.
Ska jag säga, annars kommer alla bli jättearga på det vi höll på att säga innan, var ju att det som Carl-Oskar Bolin liksom gick på gång på gång på gång var ju att de hade sampublicerat ett inlägg på Instagram tillsammans med ett annat konto som hette typ inte jättekul tvärtom eller något sånt. Och det märktes
ju i TV,
som man inte
vet vem som ligger bakom, väl,
som eller? Inte vet, nej, vilka som ligger bakom, och man märkte ju i TV att varken Carl-Oskar Bolin eller Daniel Färm eller programledaren vet vad en sampublicering är på Instagram. Men det är alltså när någon skickar en förfrågan om så här, vill du också lägga upp det här inlägget och stå som liksom den som har publicerat det, och så kan man trycka ja eller nej, och det är liksom en väldigt enkel sak och ganska vanligt att göra.
Det tror jag till och med jag lyckas med.
Ja, faktiskt, jag tror också det. Och det säger mycket.
Det säger inte alls mycket, men jag tror faktiskt jag lyckas med det.
Nej, men och då säger Carl-Oskar Bolin att det här är ett grovt eller gravt antisemitiskt konto. Och så.
Men sånt där får man ju vara lite försiktig med. Det får, ja, man ju hålla gränsen mot, tycker jag.
Ja, men, och det är väl återigen, tycker jag, det är ett argument för varför inte, även om det då är ett av Socialdemokraterna finansierat mediebolag, så är det fortfarande så att det måste vara stenkoll på varenda sampublicering, ja. För så funkar det.
Om man ska ju inte tacka ja till sånt om man inte vet vem det är som står bakom kontot heller.
Nej. Så att
så det var ju klantigt.
Nej, och närmare valet så kommer det bli viktigare och viktigare att ha koll på sånt där. Det är en boll man inte får tappa liksom någonstans. Ja. Så är det ju.
Men får jag bara säga, även om man då tycker att, som jag har rått mig, att inte partierna ska vara nära sånt här, så är det fortfarande så att det ska verkligen påpekas att vänstern kan ju inte bara lämna sociala medier och sluta ha den här typen av liksom satiriska, humoristiska konton. Mm. Alltså, obs, det där kontot vet ju inte vilket det är. Alltså, det som den här sampubliceringen skedde tillsammans med. Och, men det menar jag bara liksom generellt, så kan inte vänstern lämna sociala medier. Det är inte det som det vi säger här, utan det är bara att partierna ska hålla sig långt från det här. Det är liksom, det är ändå, det här är ändå, de som jobbar med det här är ändå liksom indirekt betalda genom medel från Socialdemokraterna. Så det är liksom, ja, jag tycker de ska hålla sig borta från det.
Ska säga också, vi ska börja ta emot lyssnar- och tittarfrågor och svara på dem här i podden. Jag försöker starta en mailadress som ska vara rödatråden@aftonbladet.se, men jag har inte fått något svar från IT-avdelningen än. Nej. Så att tills dess så får ni jättegärna skicka frågor till oss på DM i direktmeddelande på Instagram eller TikTok. Så ska vi börja svara på era frågor.
Hur hittar man det? Alltså...
Man går in på Instagram och söker man upp vårt konto som heter Aftonbladet ledare.
Man kan skicka meddelanden till oss.
Okay. Det kan man. Mm. Du behöver inte göra det, du kan bara säga direkt.
Nej,
om du har någon fråga.
Jag ska. Vara coolt.
Tack allihopa. Ses tack. Nästa vecka.
Hej hopp. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.